Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
Det enda som justitieminister Geijer kan erbjuda är fri lejd ut ur landet. Så det är det de kan förhandla om. Fångarna, den biten är liksom off the table, så att säga. Och det är efter det meddelandet som man skjuter den andra diplomaten.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Terroristgruppen Röda armé-fraktionen kom att prägla 1970-talet i Västtyskland med mord, kidnappningar och bankrån. Med tiden kom gruppens aktioner mest att handla om att få loss det fängslande ledarskapet från fängelset och mindre om världsrevolution. Grupperingen kring Röda armé-fraktionen ockuperade den västtyska ambassaden i Stockholm samt planerade också att kidnappa den svenska arbetsmarknadsministern Anna-Greta Leijon. Först i april 1998 avbröt Röda armé-fraktionen officiellt sina väpnande aktioner. 5 år efter det senaste attentatet. Journalisten och författaren Jens Nordqvist, han är aktuell med boken Baader-Meinhof, terrorismens årtionde. Välkommen.
Tusen tack.
Du, var trevligt. Förra gången träffades vi i Lund, men nu har du kommit här upp till mig i Stockholm.
Precis, jag är på genomresa och då tänkte jag att då kunde vi passa på att träffas och göra en inspelning just då.
Nu är man ju lite till åren. Jag kan faktiskt komma ihåg det här när hela Västtyskland stängde ner och de visade på tv-nyheterna det här. Liksom, det var polisbärrar överallt. Jag tror att trots att vi har modern terrorism idag så det känns nästan som att det var något ännu större på 70-talet det här. I alla fall i Västtyskland.
Det blev ju nästan en terrorismhysteri och det var någonting som präglade det västtyska samhället under flera år. Det medförde lagändringar, det införde inkränkningar i vissa rättigheter och friheter. Och en rad politiska kriser utbröt tack vare terroristernas aktiviteter.
Ja, terrorism är ju egentligen ingenting nytt. Jag menar, det kan väl... Ja, det kan man nästan spåra tillbaka till medeltiden eller något, kanske ännu tidigare. Jag vet inte.
Nej, och det har ju varit ett sätt att kapa politiken på något vis. Att göra någonting som skakar om oss, som, där man tvingar på andra sin vilja. Och de västtyska ungdomar som valde att ta våldet som medel, de var ju inspirerade av befrielserörelser och statsgrillor runt om i världen och palestinska aktivister och bland annat Tupamaros i Sydamerika som var en statsgrilla.
Ja, men det var ju, jag skulle ändå säga att den västtyska terrorismen på 70-talet, den hade ju liksom kanske ett annat ursprung också, men för att på vilket sätt var den här, de som växte upp på 50- och 60-talet i Västtyskland, på vilket sätt blev de präglade av det här, ska man säga, skulden över föräldragenerationen, vad de hade gjort med nazismen och Hitler-Tyskland och andra världskriget? Var det här någonting som präglade dem, eller?
Det var en av de stora drivkrafterna, att man tyckte att föräldragenerationen, som var ansvaret för Auschwitz och de andra förbrytelserna, inte ville tala om det, inte ville göra upp med det förflutna. Man såg före detta SS-officerare och andra höga nazistiska företrädare få höga positioner i samhället. Man ansåg att fascismen och nazismen bubblade under ytan och många av dem var genuint rädda för att den skulle komma tillbaka.
Mm. Man ska ju komma ihåg att Nürnberg-rättegångarna och det här, det var ju egentligen bara det absolut högsta ledarskapet som ställdes inför rätta. Det var väl egentligen relativt få som straffades för sina brott under Tredje riket.
En stor andel av de militärer som ändå var kvar i det som blev Bundeswehr efter var ju före detta, alltså hade ju slagits i Hitlers armé. Och stor del av juristkåren var densamma. Många tjänstemän som hade agerat på hög nivå fortsatte. Så att det blev inte den här stora utrensningen som kanske hade behövts. Och man, framförallt så var det tyst, man talade inte om det, man talade inte om kriget, man talade inte om brotten. Det var ju först under Eichmann-rättegången på 60-talet i Israel när man fick verkligen höra vittnesmål från överlevare från Holocaust och man fick höra en SS-officer och en högst ansvarig berätta om vad som hade hänt. Det var då lite grann som man förstod verkligen vidden av det, tror jag, att det blev levande gjort.
Som jag uppfattar, vi har ju spelat in några avsnitt som har berört förintelsen och så här, och som jag förstår det, så är det just efter kriget så var det ingen som, då ville alla ville bara gå framåt. Det var ingen som ville hålla på och grotta det där gamla, det var för skamligt liksom, det var för jobbigt.
Och det var ju också en förklaring till den här klyftan som uppstod mellan de två generationerna. För föräldragenerationen sa att titta här nu, vi har blivit en modern demokrati, vi har gjort ett ekonomiskt mirakel, våra fabriker spottar ut sina nya bilar, vi har en enormt hög levnadsstandard, vad mer begär ni? Och de begärde då att man skulle göra upp med det förflutna och att man skulle solidarisera sig med till exempel då folket i Vietnam som man menade utsattes för ett nytt folkmord av USA. Och man tyckte att Västtyskland var alldeles för medgörligt och inte protesterade tillräckligt mycket. Och Vietnamkriget var ju en av de stora frågorna under
slutet. Som präglade hela västvärlden, ja. De unga i hela västvärlden. Men i Tyskland så blev det liksom ett extra lager på det här i och med att man hade de här förbrytelserna. Som, alltså, vi ska komma ihåg, om vi är i mitten på 60-talet, då är det bara 20 år tillbaka i tiden. Jag menar, du och jag, vi kan sitta här, det är ju inga problem för oss att tänka oss tillbaka 20 år i tiden, eller hur?
Nej, då var det 11 september.
Ja, det var du rätt. Ja.
Så att det är inte långt.
Nej, och det kommer jag ihåg som det var igår. Alltså.
Ja.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
De här terroristligan kommer att kallas för Baader-Meinhof-ligan. Och det fanns ju några stycken där som verkligen utmärkte sig som var ledarna någonstans. I alla fall de fick väl inte vara så mycket ledare, för de blev väl inspärrade ganska tidigt. Men jag tänkte vi måste förstå vilka de var för att förstå liksom karaktären av den här terrorismen på 70-talet. Så jag tänker vi kanske ska börja med den som då var mest känd egentligen. Ulrike Meinhof. Vem var hon?
Hon föddes i ett hem där det fanns starka Alltså där man välkomnade Hitlers maktövertagande. Hon föddes året efter, 1934.
Men hon var inte, de var inte organiserade nazister?
Nej, alltså det är mycket tydligt på att de inte var det. Men att de hade sympatier och hennes far gjorde karriär som konstvetare och dog tidigt. Och några år senare så dog även hennes mor. Och då uppfostrades hon av mammans kvinnliga partner.
Just det, för mamman hade, ja...
Hon levde i en relation med en annan kvinna, vilket var ovanligt vid den tiden. Och hon tog över föräldraskapet. Ulrike Magnoff var, precis som många andra av dem, en lysande student.
Ja, det är ju också, det är det som du säger, det är väldigt tydligt. Många av de här var väldigt duktiga.
De var duktiga och pliktmedvetna och drivna av väldigt starka, nästan rigida politiska åsikter. Som blev ju mer rigida ju mer tiden gick. Ulrike Meinhoffs politiska intresse började med när hon gick med i fredsrörelsen. Där man protesterade mot utbyggnaden av kärnvapensystemen.
Mm, som också var en väldigt stark rörelse i Västtyskland.
Ja, och fredsrörelsen var enormt viktig. Och där blev hon en av de unga stjärnskotten. Hon fick tala, hon fick skriva debattartiklar. Och sedan blev hon rekryterad av tidningen Konkret, som var en vänstertidning, där hon också träffade sin blivande man, som hon fick två tvillingar med. Ett tvillingpar. Men i slutet på 60-talet så skedde det en radikalisering i studentkretsar. Ulrike Meinhof, som hade använt orden som sitt verktyg, upplevde att de inte räckte längre. Det hon skrev och det hon sa i tv-debatter, det var inte nog.
Hon var en väldigt profilerad journalist. Folk visste vem hon var.
Hon satt i det som vi idag skulle kalla för tv-sofforna. Och hon var uppmärksammad och hon var slagkraftig. Och hon gick hem i rutan, som man skulle säga.
En av de andra i ledarskapet var ju Gudrun Ensslin. Vem var hon då? Hade hon en liknande bakgrund eller?
Hon var en prästdotter som också var väldigt, väldigt duktig i skolan. Också väldigt övertygad om att man har ett moraliskt ansvar. Som hon förde med sig från sin religiösa tro över till någon slags politisk tro. Och hon ansåg att de unga måste göra upp med det som hon kallade för Auschwitz-generationen. Under en demonstration i slutet på 60-talet mot shahen av Iran, som var på statsbesök, så urartade det och blev kravaller och slagsmål med poliser, och en ung student blev ihjälskjuten. Det blev startskottet för Gudrun Ensslin. För henne, efter det, så menar hon att vi måste beväpna oss. Det går inte att prata med de här människorna.
Bara för att förstå liksom upprördheten här. Under den här demonstrationen så blir det en Benno Ånesorg som var pacifist, kristen pacifist, och mer eller mindre avrättad av en polis.
Han hade aldrig varit på en sån här demonstration förut.
Nej.
Kom från en lite mindre samhälle, gick med i det här tåget.
För att protestera mot shahen av Iran, som var en ganska bloddrypande diktator i Iran vid den här tiden.
Och där många då unga sympatiserade med det iranska folkets frihetskamp.
Det här är ju för ayatollahn och den islamiska revolutionen.
Precis, det här är ju 60-talet. Och Ben Onesorg blir nedslagen av några poliser. När han ligger där på gatan så kliver en civilklädd polis fram och skjuter honom i huvudet. Och påstår att ett skott bara brann av.
Och då kan man ju förstå den här känslan av att man... Jag vill inte på något sätt försvara terrorismen, men man kan ändå förstå den upprördheten det måste ha skapat bland unga människor. Som,
precis. Ja. Och sen... Inte så långt därefter så sköts en ung studentledare som heter Rudi Dutschke av en högeraktivist. Allt tyder på att han var led av psykiska besvär, men icke mindre så hade han en artikel med sig från en högernationalistisk publikation där de skrev att man måste stoppa honom och hans irrläror.
Samhället är väldigt fyllt av konflikter här i slutet på 60-talet.
Och det gäller ju hela västvärlden. I USA så rasade det kravaller kring universiteten. Det växte fram en liknande rörelse som heter The Weatherman Underground.
Mm, också en terroriströrelse.
Också en terroriströrelse. I Paris så var det studentkravaller. I jag menar, även i Stockholm såg vi ju här.
Mm. Men det kanske var lite lugnare.
Lite lugnare, som det alltid är. Men det var en känsla av konflikt mellan de yngre och de äldre. Och ur de här förändringens vindar så var det några som bestämde sig för att ta det ett steg längre. Som tänkte att inspirerad av befrielserörer i tredje världen och statsgrillor i till exempel Sydamerika, så tänkte man, vi ska bilda en motståndsgrupp, vi ska gå i bräschen, vi ska ta till vapen och vi ska tända den revolutionära gnistan.
Mm. Här kanske det är dags att introducera Andreas Bader också. Han är inte riktigt som de här två andra kvinnorna här egentligen. Han är en liten annan bakgrund, men karaktär.
Ja, han växte upp faderslös. Pappan hade omkommit i kriget. Och han var en bråkstake i skolan. Och blev en bråkstake som ungdom och fortsatte vara en bråkstake som ung vuxen.
Ja, inte den här duktiga...
Nej, absolut inte. Utan han stal motorcyklar och levde livet och testade droger och rörde sig i nattlivet. Och gillade när det hände saker. Så... man ska inte spekulera om hur politiskt intresserad och aktiv han egentligen var, men han hängde på när det hände, när det skulle ske saker. Och sen inledde han en kärleksrelation med Gudrun Enslin och de blev väldigt, väldigt täta. Så hon stod väl mer kanske den politiska analysen och han mer för dådkraften, kan man säga.
Mm. Det är också de som utvecklas till att de genomför något slags attentat.
Precis. De bestämmer sig för att hitta på, det är väl egentligen nästan som ett busstreck. De ska tända eld, en liten eld på ett varuhus. Och de grips nästan omedelbart för de har gjort det väldigt klantigt. Och det blir då en omfattande rättegång där de spelar på sitt politiska kort, att de är politiska fångar och att de har gjort det här för att protestera. Och här i rättssalen så krockar de två världarna fullständigt, medan den nya ungdomsgenerationen och de äldre juristerna som sitter där inte, de kan inte prata med dem, de förstår inte varandra alls. Och när Andreas Bader hamnar i fängelse så bestämmer sig de andra för att frita honom. Och då tar de hjälp av Ulrike Meinhof som har börjat röra sig i deras krets.
Ja, för hon har intervjuat Gudrun Enslin.
Hon har intervjuat Gudrun Enslin. Hon har intresserat sig för deras projekt med utsatta ungdomar. Och hon börjar mer och mer intressera sig för radikala krafter som verkar inom student- och proteströrelsen. Och här möter hon de här två naturkrafterna, Gudrun Enslin och Andreas Bader, och blir imponerad av deras mod.
Och som säkert var ganska karismatiska också.
Förmodligen. Och levde ett fritt liv. Allt tyder på att hon blev väldigt inspirerad av deras liksom, engagemang. Så hon går med på att lura kriminalvården att Andreas Bader och hon ska göra ett bokprojekt ihop på ett bibliotek. Och där fritar de andra Andreas Bader. En vaktmästare blir skadeskjuten under tumultet.
Men han dör inte, eller?
Nej, men han blir svårt skadad. När de ska fly därifrån så väljer Ulrike Magnus att följa med. Hon går under jorden, hon lämnar bakom sig en lysande karriär och sina två barn. Och det blir startskottet för den västtyska statsgerillan som senare tar sig namnet Röda arméfraktionen.
Finns det ett datum när man kan säga att Röda arméfraktionen bildas?
Ja, även om de inte tog namnet då så blir det ju i samband med Baders fritagning av Andreas Bader. Och det säger de sen genom historien att det blev startskottet på...
Men när formulerar de sig som...
Ett par år senare tar de det namnet. Jag kan inte exakt... Men de tar det namnet i en av sina kommuniker. Och sen blev de ju döpta i folkmun och i pressen till Baader-Meinhof-ligan. Det var ju ingenting de använde själva. Utan det var ju ett skällsord eller ett epitet på dem.
Uh-huh. Men du, hur i det här tidiga innan... Ja, vi har ju redan sett våldsdåd här. De har skjutit en vaktmästare. Så, men hur det västtyska samhället, hur reagerade de på den här grupperingen?
Det var väldigt blandat. Det fanns många som sympatiserade med studentrörelsen, med fredsrörelsen och så kunde sympatisera med en del av deras ideal. Och man gjorde olika opinionsmätningar där man visade sig att en betydande andel skulle kunna tänka sig att hjälpa dem i kampen, till exempel genom att ge dem härbärge. Men det skulle ju sen komma att ändras i takt med att våldet blev allt mer brutalt.
Man kan ju kanske säga att man skjuter, det beror väl på hur man definierar terror, men jag menar, när har de liksom ett planerat riktigt våldsdåd efter det här? För att den här fritagningen var väl egentligen inte meningen att han skulle skjutas, den här vaktmästaren?
Nej, men efter att de har fritagit Andreas Bader så sitter de i en lägenhet och vet inte riktigt, vad gör vi nu då? Vi har inga vapen, vi har inga pengar, vi har ingen träning. Så att de beger sig till ett läger i Libanon.
De hade sådana connections där, ja, som ändå kunde liksom...
Så att de med hjälp av palestinska kamrater, som de skulle ha kallat dem, så får de under några veckor vapenträning, taktisk träning i...
Men palestinerna hade väldigt svårt för de här unga västtyskarna.
Ja, framförallt för att de inte inordnade sig i några hierarkier och att de solade topless och bröt mot en antal överenskommelser och ville bara ta åt sig det som de ville.
Mm. Men de fick ändå någon slags rudimentär liksom, militär utbildning här då?
Det fick de ju, och de fick ju lära sig hantera vapen och köra bil fort och aptera sprängladdningar.
Mm. Men när de hade varit på det här träningsläget då i Mellersta Östern, vad gjorde de när de kom tillbaka då?
Då utförde de en serie bankrån för att skaffa medel till den kampen som de avsåg att starta i Västtyskland. Och det blev känt som majoffensiven 1972.
Det låter ju som typ kriget i Vietnam här. Alltså.
Ja, precis. Och de i maj så begick de flera stycken terrorattentat.
Det i första, maj 1972.
Och det första riktade sig mot den femte armékårens högkvarter i Frankfurt.
Så nu var det bombdåden?
Ja. Tre rörbomber som hade placerats ut av Gudrun Ensslin, Andreas Bader och Holger Mainz, en av terroristmedlemmarna, så skadade 13 personer och dödade överstelöjtnanten Paul Blomqvist, en amerikansk militär.
Låter som en svensk ättling.
Ja, visst gör det. Och dagen efter så exploderade fler bomber på en polisstation i Augsburg. Man placerade ut en sprängladdning i justitierådet Wolfgang Bubbers bil. Han var inte den som körde bilen sen, utan det var hans hustru som skadades svårt av explosionen men överlevde. Sen gick man till attack mot Springerhuset i Hamburg, och det kanske man ska säga någonting om att Springerpressen, det stora förlagshuset i Västtyskland, var konsekvent emot studentrörelsen, och man upplevde att de var statens röst så att säga. Så där placerade man ut sprängladdningar. Terroristgruppen hävdade senare att man hade förvarnat i god tid, men att Springer-ledningen valt att inte evakuera. Men det vet vi inte riktigt hur det gick till där. Men det blev en stor explosion och 17 personer skadades allvarligt.
Så det var en helt serie av attentat?
En helt serie, och sen så avslutade man med ytterligare en sprängladdning mot en amerikansk militärinrättning i Heidelberg. Och där dödades 3 amerikanska soldater och 5 skadades.
Men hur reagerar den tyska statsmakten, tyska samhället på det här egentligen?
Med chock och bestörtning. Jag menar, många upplevde ju att USA var garanten mot att Sovjetunionen inte skulle ta resten av Tyskland. Och man såg ju USA som...
Ja, som de flesta uppfattade USA som, ja, positivt.
Ja, och även om man beklagade Vietnamkriget så såg man ju USAs närvaro som helt nödvändig.
Mm. Man ska också komma ihåg att föräldragenerationen, de kallar sig för Rote Armee-fraktionen, förkortat RAF, som för föräldragenerationen stod ju här för det engelska bombflyget.
RAF står för det, ja.
Ja, Rote Armén, ja, det var ju Röda Armén, så att jag menar, de valde ju sitt namn för maximal effekt.
Ja, Och så det var ju en för att framkalla någon slags skräck och visa att ingenting är liksom av det ni håller för heligt är heligt för oss.
Mm. Men statsmakten, de vet inte riktigt hur de ska hantera det här, men de reagerar ändå rätt starkt.
Det finns ju då en federal polismyndighet som heter BKA som börjar uppföra register och kartlägga de här grupperna och börjar helt enkelt jaga dem. Man upprättar vägspärrar, man trycker upp de här sedermera ökända eller välkända efterlysningsaffischerna som satt överallt i Västtyskland. Och man bestämmer sig för att göra allt för att gripa den här gruppen. Och det fanns ju även andra likartade grupper som agerade på eget bevåg, men även hade kontakter med Röda Armé-fraktionen.
Mm. Men ganska snart så grips väl egentligen Gudrun Enslin, Ulrika Meinhof och Andreas Bade?
De grips, Ulrike Meinhof grips i en lägenhet, och då vet polisen först inte riktigt, har vi verkligen tagit rätt person? Och till saken hör att hon hade gjort en hjärnoperation några år tidigare och hade en liten silverklämma som satt och nöp åt en blodåder inne i skallen. Så man tvångsröntgade henne för att se att det verkligen är hon. Gudrun Enslin grips på ett varuhus. Andreas Bader, Jan Karl Raspe och Holger Mainz grips i ett garage där de har förvarat sprängmedel efter en eldstrid. Och sen grips några andra till. Och de sätts ju då i olika fängelser runt om i Västtyskland i väntan på rättegång.
Hur kom de här RAF-fångarna att behandlas i fängelse?
De dels särbehandlades, alltså de särbehandlades både positivt och negativt. De fick friheter som andra fångar inte skulle ha fått i form av böcker och skivor och saker som de förhandlade sig till. Men de utsattes också för väldigt långa isoleringar. När de inledde hungerstrejkar så tvångsmatades de med brutala medel. För dem blev kampen i fängelset den nya kampen, så att säga. Där de menar att vi protesterar med våra kroppar nu.
Och de har fortfarande sympatisörer ute i samhället.
De har sympatisörer, men då är stämningen så upphetsad i Västtyskland att om man visar sig sympatisera med Röda Armé-fraktionen eller andra väpnade grupper, så kan man få yrkesförbud. Man kan bli stämplad som sympatisör.
Vad jag förstått så räckte det med att säga Baader-Meinhof-gruppen och inte Baader-Meinhof-ligan, ja, så kunde man definieras som sympatisör.
Precis, att det blev väldigt mycket ett stigma kring den här gruppen.
Man pratar ju om den första, den andra och den tredje generationen RAF-medlemmar. Hade de här egentligen haft någon kontakt med varandra? För att när ledningen blir arresterad, gripen och satt i fängelse, så efter det verkar ju kampen i huvudsak handla om att få dem fri.
Så var det ju. De yngre förmågorna som tog över efteråt, de hade ju som övergripande mål att frita ledarna. Och så skulle man tillsammans då staka ut den politiska kursen framåt. Så den andra generationen och den tredje generationen, det de ägnade sig åt var ju fritagningsförsök och hämndaktioner. Och den andra generationen var de som senare reste till Stockholm för att utföra ockupationen av den västtyska ambassaden i april 1975.
Det här är säkert många av er sett på tv när Bo Holmström, en väldigt profilerad journalist, står och skriker, lägg ut! Det kommer en smäll och sen bara, lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Jag vet inte hur många gånger jag har sett det där klippet.
Nej, och det var ju kulmen på 12 timmar långt drama som utspelade sig mitt inne i Stockholm. Men det var inte givet att det var till Stockholm de skulle åka, den här lilla skaran som hade bestämt sig för att...
Nu pratar vi andra generationen.
Andra generationen. Som våren 1975 bestämmer sig för att vi måste göra någonting, och vad ska vi då göra? Och tankarna väcktes på att storma och en ambassad och ta gisslan. Man tänkte att i ett annat land så skulle man kunna få någon slags hävstångseffekt. Trycket på den västtyska regeringen att ge med sig skulle bli så starkt.
Det fanns en tydlig strategi.
Det fanns en tydlig strategi. Och nu har vi inte nämnt någonting om det, men det var ju så under resans gång att terroristernas advokater också radikaliserades och gick med i Röda Armé-fraktionen. I den första generationen så var det Horst Mahler. I den andra generationen så var det Siegfried Haag. som bland annat reste hit i slutet på 1974 för att träffa likasinnande, för att väcka opinion. Och han var bland annat bara en stenkast därifrån. På Ås gymnasium höll han en pressträff där han pratade om fångarnas situation och den politiska kampen i Västtyskland.
Typ 100 meter från där vi sitter.
Ja, exakt. Och i den här gruppen diskuterar man om man skulle åka till Schweiz eller Sverige eller något annat neutralt, fredligt land. Valet föll på Sverige, och i april 1975 så gick man till attack mot ambassaden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
En liten detalj innan här är ju att faktiskt svenska säkerhetspolisen före den här ambassadockupationen faktiskt har varnat den västtyska ambassaden och sagt att, för de har analyserat och sagt att de har alldeles för dålig säkerhet, de måste förbättra sin säkerhet. Men av olika anledningar ignorerar den västtyska ambassaden det här.
Säkerhetspolisen hade fått indikationer på olika sätt om att någonting var i görningen och att Sverige nämnde så att det pågick någon slags förberedelser. Därför bestämde man sig för att göra ett besök på ambassaden för att titta över säkerheten och för att prata med de västtyska diplomaterna. Och då konstaterade man att det var väldigt lätt att ta sig in i byggnaden och att skalskyddet, eller vad man ska kalla det, var obefintligt. Det var ju bara för dem att knalla in, mycket riktigt.
Med vapen och sprängmedel.
Med vapen och sprängmedel. Och de tog ju de personer som fanns i receptionen med överraskning, och helt plötsligt så var de uppe på andra, tredje våningen och hade tagit då 12 personer som gisslan.
Och de visar tidigt att de menar allvar. De skjuter militärattachén ganska direkt egentligen.
Ja, ett par, tre timmar senare.
Mm. Bara för att visa att vi menar allvar.
Ja, och man hade då bestämt sig för att man skulle inte tveka att använda våld om det behövdes. Och senare på kvällen så skjuter man ju ytterligare en diplomat. Och runt midnatt, som det verkar, så gick den sprängladdning man hade placerat ut, den detonerade av misstag.
Men jag kanske skulle vilja prata lite innan om det här, för att ganska direkt så upprättas en förbindelselänk då in på ambassaden, och man inleder förhandlingar.
Den här terrorgruppen som kallar sig Kommando Holger Mainz, och jag kanske ska berätta lite om varför de hette Kommando Holger Mainz. En av de profilerade medlemmarna i Röda Mer-faktionen hette Holger Mainz och var en konststudent som avled efter upprepade hungerstrejker. Och hans död blev väldigt symbolladdad, och det var flera av dem som kom att ingå i den här gruppen som reste till Stockholm blev djupt berörda av hans död. Det fick dem på något vis att gå över gränsen. För att hedra honom så kallar de sig för Kommando Holger Mainz. Och det är någonting som man gjorde genom hela den här rörelsens historia. Att man tog namnet Kommando och sen en av de fallna då, hjältarna eller vad man ska, hjältinnorna.
Men svenska regeringen börjar egentligen direkt att prata med terrorister.
Ja, för att när polisen kommer dit så inser man att det här är ju inte ett vanligt brott. Det här är ju ett brott på utländsk mark, fast i Sverige. Det rör sig om främmande makts diplomatkår. Så man, först börjar man med då att upprätta en telefonledning och höra, vad vill ni? Och då säger de att vi vill befria ett antal fångar i Västtyskland och vi kräver att de ska flygas till ett annat land. Och då så säger polisen att vi får höra vad regeringen säger och vi får ju höra vad västtyska regeringen säger. Och justitieminister Lennart Geijer, som hade varit inblandad i ett annat liknande drama på Bulltofta några år tidigare när kroatiska separatister kapade ett plan, han sa jag åker dit för att prata med dem. Och han pratade dessutom väldigt bra tyska. Så att ganska så snart så sitter terroristen Lutz Taufer och pratar direkt med den svenska justitieministern.
Jag kan tänka mig, det skulle ju aldrig hända idag att en minister börjar få, utan då skulle man ju ha in utbildade förhandlare.
Och ambassadörens son, Volkmar Stöcker, som också är där, han bryter in och pratar lite med dem också, försöker prata förstånd med dem, och de utbryter olika förhandlingstaktiker, så det är väldigt amatörmässigt skött.
Problemet är här att västtyska, eller problemet, det kanske är en rimligt ståndpunkt, alltså den västtyska regeringen säger ju nästan direkt att vi kommer, för att de vill få loss
26 fångar
från Röda armén-fraktionen, men västtyska regeringen säger att vi kommer inte gå med på det här. Nej. Och det är liksom inget förhandlingsmål där, utan det här går vi inte med på.
Nej, och det enda som justitieminister Geijer kan erbjuda är fri lejd ut ur landet. Så det är det de kan förhandla om. Fångarna, den biten är liksom off the table, så att säga. Och det är efter det meddelandet som man skjuter den andra diplomaten.
Men sen återigen så får man ju se lite av den här amatörismen i det här i terrorismen på 70-talet. För att ganska i anslutning till det här sen så exploderar det sprängmedel. Och det är ju uppenbarligen att det är inte med mening att det ska göra det.
Nej, allt tyder på det. Alltså, vi har ju bland annat...
Du har gjort en dokumentär om det här, eller?
Jag har gjort en radiodokumentär om det här och har flera gånger intervjuat Karl-Heinz Delvo, som var en av medlemmarna i Kommando Holger Mainz. Det var ett handhavande fel på något vis. Så att helt plötsligt så bara detonerar sprängladdningen.
Och vad händer då?
En av dem dör i stort sett omedelbart. En annan blir svårt brännskadad ur kommandot. Kaos utbryter, gisslan försöker ta sig ut genom fönster och nerför trappor, och strax efter så grips de oskadade, eller relativt oskadade medlemmarna av svensk polis.
Nu ställs den svenska regeringen för ett ganska svårt dilemma här, för de vill inte ha någonting med de här terroristerna att göra, trots att det här är ju, även om det har skett på västtyska ambassaden som räknas som västtyskt territorium, så kan man väl diskutera om vem som ska lagföra de här människorna.
Och regeringen Palme säger omedelbart att vi vill inte ha dem här i landet, vi vill inte riskera nya fritagningsförsök, vi vill inte få in den här terrorismen i vårt land. De här ska ut. Och senare så säger Anna-Greta Leijon i ett berömt uttalande... Anna-Greta Leijon är ung arbetsmarknadsminister som har ansvar för invandrarfrågor. Så därför lägger man det på hennes axlar att på något vis administrera att de här västtyskarna skickas hem pronto.
De utvisas.
Utvisas.
Nästan direkt.
Och hon säger då att i de här situationerna så kan man inte alltid ha lagboken under armen, utan nu måste vi vara pragmatiska och agera snabbt.
För man kan väl konstatera rent juridiskt kanske inte det var helt korrekt förfarande.
Nej, och... De här skickas ut ur landet och den brännskadade Siegfried Hausner dör senare på i ett västtyskt fängelse. Och även om det var riskfritt eller liksom noggrann säkert att skicka honom till Västtyskland, så blev det en bild av att svenska regeringen tog livet av honom. Även om, alltså...
Vi kommer komma till vilka följd... effekter det här får sen, den här utvisningen och allting. Men ja, terroristerna utvisas och sen är det upp till Västtyskland att lagföra dem egentligen. Så tror man från svensk sida det här är avklarat kapitel.
Man tror att nu, det här blev ju inget bra, men vi nu är det över i alla fall.
Ja, ja.
Men en bit från polishuset på Kungsholmen så sitter det en efterlyst västtysk terrorist. och ser det här på tv och tror inte sina ögon. Han och hans svenska flickvän sitter där och han har 3 år tidigare lämnat Västtyskland för att han orkade inte med trycket att leva under jorden och vara efterspanad och har mer eller mindre vilat upp sig under 3 år i Sverige. Där han visserligen har begått ett par bankrån men han har inte gjort några politiska aktioner. Nu brinner det till i huvudet på honom. Nu ska han säger att han ska ut och skjuta någon bara.
Han har haft det soft i Sverige ett tag.
Ja. Och hans svenska flickvän säger, men nu får du väl ändå lugna ner dig. Ska du inte göra något mer genomtänkt? Och då börjar han planera att kidnappa Anna-Greta Leijon.
Norbert Kröscher.
Norbert Kröscher heter han. Och han tillhörde någonting som kallades för haschrebellerna.
alltså var det en... Var det bara som de kallades?
Ja, eller som de kallades. Och sen blev terrororganisationen Andra junirörelsen. Och de tog sitt namn efter den dagen när Ben Onisorg mördades.
Varför kallar de sig för haschrebeller?
Ja, för att de var rebelliska och för att de rökte mycket hasch.
Ja.
Och Norbert Kröscher var en motorcykelkille som gillar action och som...
Lite Bademann, eller vad säger jag, lite Andreas Baden-typen. Ja.
Och han levde ju då här i Sverige under några år på tidigt 70-tal och jobbade lite som fotograf.
Men återigen den här bristande säkerheten här. Han är ju efterspanad i Västtyskland.
Ja, ja.
Men han kan leva relativt öppet i Stockholm.
Ja, och det gör han. Och han reser tillbaka till Västtyskland vid något tillfälle och blir alldeles nojig när han ser att han fortfarande finns på affischer, efterlysningsaffischer. Men han sätter då igång planerna på att göra en terroraktion i Sverige.
Man ska kidnappa
Anna-Greta Leijon och då begära att västtyska fångar släpps fria. Så han samlar omkring sig en grupp av mer eller mindre entusiastiska svenskar, latinamerikaner.
Men hur liksom allvarligt är de här, den här gruppen han samlar sig runt sig?
Alltså... Några av dem är säkert liksom genuint intresserade i början och lockas lite av den här farliga västtysken som han har en pistol och han är liksom efterlyst i Västtyskland. Och det här var ju på alla släppar då. Men i rättegången som följde sen så menar ju i stort sett alla att de här planerna var inte seriösa eller vi menar inte allvar.
Du som har gjort en dokumentär om det här, hur allvarliga var de, tror du egentligen? De här
jag tror att Norbert Kröscher var väldigt angelägen. Och den här gruppen gjorde ett försök. Man åkte, jag tror det var till Södertälje eller någonstans, för att titta på Anna-Greta Leijon när hon skulle första maj tala. Och då inser man att hon är ju gravid. Och då kan, det kan, så vi kan ju inte kidnappa en gravid kvinna. Så
de har ändå de omtänksamheten.
Ja, men och det visar ju också att man hade... Alltså, inte så bra koll kanske på sitt tilltänkta kidnappningsoffer.
Också kanske att man gärna hittade skäl för att slippa göra det.
Så att man får ju skjuta på det här. Och med tiden så falnar intresset. Norbert Kröscher har hyrt en källarlokal på Katarina Barngata. Som
det är också väldigt nära där vi sitter.
Också väldigt nära där vi sitter. Och han planerar ju då att kidnappa Anna-Greta Leijon, föra henne i en trälåda. Som man idag kan titta på Polismuseet. Där finns trälådan.
Ganska liten trälåda.
Ganska liten trälåda. Föra henne med båt till en av bryggorna här på Södermalm och sen smuggla henne upp till Folkets fängelse som han döpte källarlokalen på Katarina Barngata till. Men mycket tyder på att det är mer... Alltså att de tröttnade, det hände ingenting. Norbert Kröscher började tala om att flytta hem. Det berättade han i en intervju som jag gjorde med honom i Berlin.
Nej, han lever fortfarande.
Nej, han är död nu, men för flera år sedan. Då berättade han att han hade liksom intresserat sig för miljörörelsen och han övervägde att flytta hem. Men de svenska Säpo kom de på spåren. Och någon där kände igen Norbert Kröscher. Han har ju sagt att det är så praktiskt för mig att bo i kvarteren runt polishuset. För vem skulle tro att en efterlyst terrorist skulle bo så nära?
Han bodde på Kungsholmen, precis
på Kungsholmen.
Stora.
Ja. Mm. Men han blir igenkänd.
Mm. Det är en polis är vaksam och som har sett de här affischerna.
Och undrar, är det inte han? Och så tar fram den här katalogen över efterlysta. Och man börjar spana på honom. Och Han har för vana att gå till en krog som heter Gyllene Prag uppe vid Mosebacke.
Det finns inte kvar, va?
Jag tror inte
det. Nej, jag tror inte det. För det hade jag känt till.
Men där sitter han och dricker öl. Och man vet ju inte om han är beväpnad. Man vet inte. Man vill inte gripa honom och orsaka att det skulle bli någon skottlossning in i en restaurang. Så man har då ett kodord. Han kallas Ebba. Och Ebba är röd. När Ebba är röd, då får man inte närma sig honom och försöka gripa honom. Men när han är grön, då får man ta honom. Och en kväll så, 77, så går han ner för trapporna mot på Katarina vägen ner mot Slussen. Och när han kommer ner så helt plötsligt så hör de då i sina walkie-talkies, Ebba är grön, och då grips han.
Mm. Och därav mycket kända punkgruppen Ebba Grön också.
Exakt.
Som tog sitt namn av det här. Alltså.
Precis.
Så att, om ni inte visste det, så var det därifrån hon fick sitt namn. Alltså. Ja.
Och Norbert Kröscher tillsammans med en annan västtysk som fanns i Stockholm, de utvisas
väldigt snabbt också.
Väldigt snabbt. Och han döms till 11 års fängelse för de här kidnappningsplanerna och lite andra brott han har begått tidigare.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Det är väl egentligen före det här alltså händer så begår Ulrika Meinhof självmord i sin cell 1976.
Ja, alltså västtyska regeringen samlade alla fångar i en specialbyggnad i fängelset Stammheim. Och där fick de ett våningsplan och där de levde både med vissa utökade friheter men också under väldigt, alltså en slags isolering. Det var inte så många fångar som hade liksom ett par hundra LP-skivor och sådär, men de fick det. Och när ambassaddramat inträffade så vittnade fängelsepersonalen efteråt att de hade varit uppsluppna som små barn den morgonen.
Innan. Så de hade uppenbar kommunikation med omvärlden?
Ja, via advokaterna agerade kurirer. Och 1976 så var Ulrike Meinhof väldigt sliten och medtagen av åren.
De sitter väl i princip isolerade, även om de kan kommunicera. För det är någon som är lite så här tekniskt snille i det här gänget. Nu kommer jag inte ihåg vem det var.
Jan-Karl Raspe, som han lyckas hacka sig in, eller vad man ska säga, i internradiosystemet.
Ja, så att han upprättar så att de kan faktiskt, trots att de sitter isolerade, kan de kommunicera med varandra.
Och då är ju frågan som man har spekulerat i, lyssnade fängelsepersonalen eller alltså polisen på deras kommunikation. Men 76 så hittas Ulrike Meinhof hängd i sin cell. Och man vet inte riktigt vad som har hänt. Alltså säkert kan man inte veta. Mycket tyder på att det var ett självmord. Men frågor har växt och jag vet inte alls. Jag kan inte säga.
Du kan inte säga om du är säker på om det är ett självmord eller inte. Men sen sker ju ännu underligare saker egentligen. Är det inte Andreas Bader som blir skjuten med en pistol?
Jo, alltså 1975 har vi ambassaddramat i Stockholm, ett försök att frita fångarna. Norbert Kröscher gör sitt försök 77 i Stockholm. Men han är inte känd av de andra, till exempel i kommando Holger Meinzel, utan han kommer från en annan miljö och de känner inte honom. Men 1977 så bestämmer sig den tredje generationen RAF-medlemmar för att göra ett nytt försök. Och då bestämmer man sig för att man ska kidnappa en symbol för allt det de vänder sig emot. Hans Martin Schleyer, som är ordförande för den västtyska arbetsgivarorganisationen. Tung industrialist och före detta SS-officer. Man lägger sig i bakhåll när han kommer med sin tjänstebil. Polisen vet om att han är ett oemotståndligt mål. En tid där innan så har riksåklagaren Buback mördats. Man vet att de inte drar sig för att göra politiska mord och kidnappningsförsök. En polisbil följer efter för att bevaka så att ingenting händer med Hans Martin Schleyer. Helt plötsligt så står det en kvinna med barnvagn framför och bilarna måste tvärnita. Beväpnade personer springer fram och avrättar chauffören och de två civila polismännen som följer med. Och sen Hans Martin Schleyer är han borta. Och det blir inledning på det som kom att kalla den tyska hösten 1977. När hela Västtyskland hamnar nästan som en förlamning och man meddelar sig med hjälp av kommuniker med bilder på Hans Martin Schleyer och håller upp dagens tidning och så i bakgrunden så är det RAF-symbolen med en stjärna och en kalashnikov. Regeringen säger att nej, men vi kan inte släppa fångarna fria och Andreas Bader och de andra i Stammheim-fängelset säger att men låt oss få fri lejd till ett annat land. Vi kommer inte komma tillbaka, vi släpper det här.
Och vi kommer att avbryta den väpnade kampen.
Och om inte situationen drastiskt förändras politiskt i Västtyskland så är våran kamp över. Efter flera veckor av förhandlingar och låst läge där fångarna har isolerats under något som kallas kontaktspärrar, de ska inte ha kontakt med någon, så går palestinska kamrater eller aktivister till verket och kidnappar ett västtyskt plan på väg från Mallorca hem till Västtyskland med 86 passagerare. Och det är en aktion som man har planerat ihop med Röda mer-fraktionen. Och syftet är att öka trycket på Västtyskland. Men det här planet hoppar runt på olika flygplatser runt i Mellanöstern. Till slut landade flygplanet i Mogadishu. Där stormades det av västtyska specialtrupper som lyckades oskadliggöra och döda och gripa kaparna. Senare på natten så kunde terroristfångarna i Stammheim-fängelset höra nyheterna om att det var över. Och senare strax före klockan 8 på morgonen så hittades 3 av fångarna döda. Andreas Bader var skjuten i nacken, rasp i tinningen. Gudrun Ensling hängde livlös i en snara av hoptvinnade sladdar. Irmgard Möller låg svårt skadad efter att ha blivit knivhuggen. Hon överlevde och hävdade senare att hon hade blivit överfallen. Att det inte var ett självmordsförsök.
Vet man egentligen? Man kan ju undra
hur skjutvapen kan smugglas in i kanske världens säkraste fängelseavdelning. Man säger att det var advokaterna som lyckades smuggla in de här vapnena. Men varför de inte användes till något fritagningsförsök eller någonting utan bara till det här självmordet? Ja, man kan bara spekulera.
Men det är ju många som tror att de egentligen blev avrättade.
Ja, men det vill inte jag ge mig in på, utan det går inte att veta.
Nej. Alltså, idag, finns det några RAF-fångar kvar?
Ja, inte som sitter fängslade vad jag vet, utan de har släppts. Men de dömdes ut till långa straff. Medlemmarna i kommando Holger Mainz som var här i Stockholm, de satt ju över 20 år.
Tog de avstånd från sina handlingar längre
fram? En del har tagit avstånd helt, andra har inte sagt ett ljud. Några har sagt att man inte beklagar sin övertygelse eller sitt engagemang, men att man gjorde politiska fel och att våldet blev för brutalt.
Om vi hoppar lite fram i tiden här då, till 1989 så faller ju muren.
Mm.
Man får tillgång till Stasi-akter och Stasi-arkiv och sånt. Och helt plötsligt så öppnar sig en ny bild där kanske lite också. Man lyckas gripa gamla RAF medlemmar som har tydligen bott i Östtyskland under lång tid.
Det visar sig ju att den västtyska säkerhetspolisen Stasi har bistått med logistik, med vapen, med träning. Men även att man har erbjudit dem att andas ut under en period i Östtyskland. Men det försvinner ju, den möjligheten att gömma sig försvinner ju när murarna faller. Så att det är klart att Östtyskland hade ett intresse av att underblåsa de här stämningarna, för det var ett sånt hårt slag för Västtyskland. Man har också spekulerat i om polismannen som avrättade Ben Ornesorg, om han egentligen var en avlönad av Stasi. Men det är spekulationer och inget jag kan liksom...
Vi vet ju att det fanns Stasi-personal högst upp i den politiska ledningen i Västtyskland. Så det har ju avslöjats senare. Ja. Så det är ju inte helt orimligt egentligen.
Nej, de la ju sig i mycket angelägenheter i Västtyskland.
Jens Nordqvist, journalist och författare, aktuell med boken Baader-Meinhof, terrorismens årtionde, som både går att läsa och lyssna på nu för tiden. Så ett stort tack för att du kom hit idag.
Tusen tack.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Tack och hej.
Jacob De la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob De la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.